Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag har en viss timbre på rösten, men det är för att jag har fått någon skit i halsen.
Det är för att du har försökt operera dig till att bli Tom Waits.
Ja.
Det är så här, vissa opererar sig för att de ska likna Angelina Jolie på utsidan. Du opererar dig för att bli Tom Waits på insidan. Du, liksom, det är någon öronäsa halskirurg som gör något skit med dina stämband. Ja. Och sen opererar de in en skrumplever.
De plockade in en lunga och en lever från Torsten Flink.
Ja, precis.
De bytte lunga med Torsten Flink. Ja, han har ett visst fjäder i steget nu. Det är för att han har min lunga, gör hans.
Det här kanske kommer som en chock för många. Men det här spelas in live on tape i Gröndal, Stockholm.
Ja.
Torsten Flink bor i Gröndal, Stockholm.
God damn
Norma Jean.
God damn. Fan, Gröndal bär ändå rätt många kändisar.
Jag vet inte om vi har namedroppat det innan. Det har vi säkert gjort. Har vi gjort det?
Ja, det har vi. Det är klart, sen du flyttade hit så har väl du liksom googlat upp alla kändisar i Gröndal.
Ja, men de mest uppenbara är Erik Niva, Thomas Andersson Vi, din gamla kompis, Torsten Flink, Sara Stridsberg. Även Ella Pettersson heter hon. Hon är programledare för Kontrapunkt i SVT.
Mitt nya favoritprogram.
Ja,
bor hon i Gröndal?
Hon bor här uppe i tornet. Högst upp i tornet. Här.
I vadå, ateljévåningen?
Ja, ateljévåningen.
Det är klart att hon gör.
Aha.
Hon bara går och väntar. När kommer Ell interiör och gör ett reportage?
Ja, precis.
Eller kanske mer så här, tidningen 20-tal kommer.
Ja, precis. Så kommer de aldrig.
Nej, så kommer det. Finns ens tidningen 20-tal kvar?
Pass på den.
Ja, pass på den.
Men det var den som hette 90-tal och 00-tal och 10-tal och sådär. Ja. Men det är ett kul sätt
en,
att
en inkännande intervju gjord av Per Svensson.
Alltså den gamla Per Svensson.
Ja, alltså
Expressen och
han som flyttade in till Malmö.
Ja, Per Svensson. Uppväxt i Täby.
Ja, exakt. Per Svensson. Han, om inte han har gjort ett personporträtt på Bodil Malmsten, då är det inte tidningen 10, 20
Nej.
Eller någon.
Om inte Per Svensson har gjort ett personporträtt på Bodil Malmsten, då ska jag äta upp hela Bodil Malmstens samlade verk.
Men du,
då ska jag elda upp Finistär.
Du menar boken alltså?
Ja, just det.
Eller inte staden?
Jag tänkte att jag skulle elda upp hela byn.
Vad är
roligt också för att det, är så här, det känns ju som att Finistär är en sån här klassisk så här stenby, eller hur? Mm. Att det går liksom, det är oeldbar.
Ja, en skitirriterad kille som torskade ett vad som står och bara, fan, får inte fjött på den här jävla byn.
Ja,
nej, för den är av sten. Den är av sten och det är väldigt fuktig.
Hela Finistär är byggt av sten, det går inte att elda upp. Elda upp den.
Ofta går det bättre än vad man tror att elda upp även sten. För mycket av byggmaterialet invändigt är av trä.
Ja, och det är tak, takbjälkar och sånt.
Framförallt är det tak som ryker.
Det är väl därför som hela Gotland är fullt av så här kyrkoruiner.
Ja, därför att taken var av... Pant. Men du, det finns faktiskt en kändis till i Gröndal. Och det är den senaste Alma-pristagaren Eva Lindström.
Hon bor också här?
Hon bor i Gröndal.
Okej,
ja.
Men är det hon som har Max-böckerna av det? Eller?
Nej, hon har gjort de här Vem har tagit våra mössor? Och, eller ge oss våra mössor.
Heter just det, ja.
Min vän Lage, Bron.
Ja.
Har du introducerat pojkarna för Eva Lindström?
För lite tror jag.
Gör det. Om du vill att Bosse ska gå runt med ett stort gapande ångesthål i bröstet, introducera honom för Eva Lindström. Men hon är fantastisk alltså.
Spännande.
Bron är ju en av de bästa böcker jag har läst.
Ett mästerverk.
Du vet vad den handlar om?
Vi kan ha pratat om det, men kör.
Ja, men det handlar om en liten gris som är ute och kör bil och sen så står en varv i vägen och säger, du får vänta lite för de håller på att bygga om bron längre fram. Ha, hur lång tid är det? Det kan ta tid. Under tiden kanske vill hänga med hem till mig och ta en kopp kaffe. Det kommer ta några timmar. Okej då. Följer med hem. Där står hans vargens fru. Fint ni bor. Ja, vi trivs. Kommer in. Titta på tavlorna på väggen. Har ni målat de här själva? Nej. Sätt det där. Sitter grisen där. Får lite kaffe. Dricker kaffe. Kallpratar. Det kallaste av kallprat. Det är inte ofta det kommer förbi folk här. Säger vargen. Men det är alltid trevligt när det gör det. Så fickar de lite. Så säger vargen, nu kan du åka, nu är bron klar. Och så åker grisen vidare. Det var trevligt att träffas, ja hej då. Och sen så är det en bild där man ser grisen stå vid vägkanten och frågar en fågel. Det ska ligga en, vad är den där bron någonstans? Här finns ingen bro.
Wow, mind blown.
Eva Lindström.
Ja, men du, det där, det fan vad många lager är det den där då?
Layers.
Ja, layering.
Layers, layer on layer on layer.
Layers in the narrative structure of Eva Lindströms children's books.
Yes, in the box in there. Men hon är ju en mästare på det som
thesis sker. Berkeley University 2016.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Du, vet du en sak?
Nej.
Ny Patreon.
Nej, vad roligt. Ja. Äntligen. Ja. Ja, berätta.
Staffan Åkerlind.
Staffan Åkerlind, ja.
Vad säger det dig?
Staffan Åkerlind, då tänker jag högstadielärare och kontrabassist Härnösand.
Kontrabassist, jazz, jazz. Klass. Ja.
Jazz, ja. Ja.
Bebop, bebop eller modernare eller är det mer tradd?
Nej, men han rör sig jazzens mittfåra skulle jag säga. Så det är inte så här tradd, jazz, 30-tal. Det är heller inte det mest avantgardistiska bebop och sådär,
men Charlie, fusion och så. Men Charlie Parker?
Nej, alltså det är, jag skulle säga att det är, ja men det är väl snarare Benny Goodman än Charlie Parker skulle jag säga. Okay. Men det är heller inte sådär här 20-30-tal liksom.
Nej. Jag tycker du...
Han har liksom inte halmhatt på sig när han spelar jazz.
Nej, han hade en kille med banjo bredvid. Ja.
Men han har ju en ganska sliten sådär skjorta från Levi's. Alltså en vit, sån här ganska sliten jeansskjorta. Alltså en sån bomullsskjorta. Mm. Som han, den har gått i tvättmaskinen kan man säga x gånger. Men den, det blir bara snyggare och snyggare. På hans ganska smala kropp. Ja, han är ju sån här... ganska lång, han är lång och lång, han är väl kanske 1,6, men han har den här långsmala formen liksom.
Hur har han jobbat med frisyr?
Han har liksom vågat vara kal uppe på och ha lite så här lite tofsa på sidan. Alltså det är liksom det är en klass.
Var det som Pippi Långstrump? Tofs?
Nej, inte tofsa, alltså lite det är hår liksom, ganska mycket hår på sidorna. Tänk liksom lite Erik Löventhal hållet
så. Ja, jag fattar, jag fattar.
Men och sen ett litet pipskägg bara.
Ja, det är rätt speciellt utseende. Det.
Ja, men han liksom han lajvar lite, alltså han är bara 42, men han lajvar 68 åring liksom. Han alltså det kan hända att han känner, men ska jag liksom till den här Levi's-skjortan nu när jag ska spela ståbas på nästa konsert på Härnösands jazz-entusiasters torsdagsspelning, så tänker han, jag tar på en skinnväst på den här. Ja. Ta på en skinnväst på den här. Det kanske liksom drar lite väl mycket åt så här blueshållet, men jag gör det bara.
Ja, men det kan också bli att de kör någonting åt hållet blues. Ja. Men då innan de gör det så säger vi, ursäkta, säger vi, kommer att spela en liten blues.
Staffan har ju ett öppet sinne. Ja. Han stänger liksom inga genredörrar. Nej. Han kan ju liksom blinka lite åt det brasilianska också om det skulle vara så liksom.
Ja, lite mer rytm.
Precis, men och sen är han ju då samhällskunskaps- och historielärare. Den en av de absolut vanligaste kombinationerna för ämneslärare.
Men det är ändå tufft att han lyckas ta sig in på arbetsmarknaden med den extremt vanliga kombinationen av utbildning.
Precis, ja. Men... specialintresse efter krigstiden, vänsterrörelsen.
Jaha.
Var din eller min? Var din?
Det var min. Ja. Det var Staffan kanske.
Kan vi...
Allt stämmer. Ja. Allt det ni säger stämmer.
Det är sjukt om du hade liksom spelat, om du hade tryckt i hemlighet på rec nu så att Staffan lyssnade på här IRL eller.
Nej, men det var, jag gjorde ett PM innan och skickade upp. Stämmer det? Är det så att du går runt i den där gamla Levi's-skjortan? Jajamän.
Andra fakta om Staffan. Kör Saab. Alltid kört Saab. Han kommer från Saab-familj. Ja. Liksom nu köper han upp så här gamla så här, ganska välvårdade Saabar som han kör och har tjenis med en gubbe utanför Härnösand som alltid har mekat Saab. Som ja. Han liksom vet att den här gubben har reservdelats åtminstone 2071. Liksom.
Ja, det är fantastiskt. Alltså, men problemet är att gubben är gammal.
Ja, men gubben har ju också tänkt på, liksom, alltså, han har lärt upp sin son.
Mm.
Och sonen har ju lika bra koll på Saab som gubben. Mm. Så att så här, det kan vara så att vi, alltså det kommer möjligtvis kunna gå att reparera Saab när vi liksom lagom till vi landar och upprättar den första kolonin på Mars.
Om det är något bilmärke som kommer att rulla länge så är det Saab.
Det är det.
Mm. Det är bland Staffan Åkerlinds förtjänst och även gubben då.
Ja, precis.
Tor Olof. Mm. Tor Olof i Björkvik.
Ja. Mm. I övrigt, singel.
Ja.
Looking
for it, men han är bara 42.
Ja, nej, men alltså, han är relativt ostressad.
Mm. Har inte Tinder, va?
Nej, han har ju inte det. Och det kanske ligger honom i fatet. Ja. Och å andra sidan kanske inte så många andra i Härnösand som har Tinder heller. Nu kanske jag är extremt...
Det tror jag faktiskt att det är, ska jag säga. Jag tror att det
jag
är.
Tänker så här, Härnösand är mer så här match.com-land.
Innebär det att man sitter vid burken liksom och går ner i...
Jag tror
det
finns en app, va?
Okay,
men i början så var väl match.com liksom att man gick in på sin data.
Ja.
Man gick in på sin pensinburk och upprättade en profil med någon gammal, ganska pixlig, lågupplöst bild som man hade på något sätt genom en halv dags jobb hade överfört från sin gamla Ericsson-mobil till datamaskinen.
Ofta, den här aktiviteten ofta föregicks ofta av repliken älskling, jag går ner i källaren en stund.
Ja, precis. Ja, nu är det liksom implicerad i någon slags otrohet.
Ja, exakt.
Men istället för att man hade porrtidningar i snickarbänken så upprättade man en hemlig match.com-profil så att man då chattade med tanter i bygden. Så.
Men Staffan, han inget sånt, utan han tänker så här, jag raggar på jazzklubb.
Mm.
Går så där. Alltså det är ju väldigt manlig aktivitet.
Ja, det visar sig att det är inte så jättemånga damer i åldern 35-45 som går på Härnösands entusiasters torsdagskvällar.
Men jag tror också att han hellre dör än att gänga sig med en tjej som inte fattar jazz.
Ja, alltså precis.
Det, då får
ja.
Det vara.
Så gillar du jazz och bor någonstans i Västernorrland?
Mm.
Hör av er via oss då, för vi kan ju förmedla. Vi kan ju bli, kan man säga, Tinder, Staffans Tinder.
Ja, det kan vi bli. Mm. Alltså Staffan är, som vi skämtsamt brukar säga, ute på marknaden.
Ja, precis. Det kan ju vara liksom en fringe benefit för våra patrons att vi jobbar lite grann som äktenskapsmäklare också.
Ja, vi fixar det.
Om du är patron till den här podden så, och känner att jag vill ha en partner eller jag vill träffa någon ny vän eller en älskare eller någonting, så hör av dig till oss så kommer vi förmedla det här i podden.
Mm.
Och vill du att det här ska hända och inte är Patreon, hur gör man då?
Då skickar man ett mail till 4meter@yahoo.com och man kan också hitta på en spexig pseudonym så att man inte går ut med sitt riktiga namn.
Jag tänkte snarare att vi skulle göra reklam för patreon.com/4meter.
Förlåt. Jag är borta.
Här klipper vi inte bort.
Nej. Okay. Ja, men då går man in på patreon.com/4meter med bokstäver och så blir man Patreon.
Ja.
Men jag vill ändå säga det att du som sitter på skralekonomi och kanske vill lägga den på eventuella drinkar eller biobiljetter till din framtida käresta.
Gröna hissen,
ja. Den finns ju här i Härnösand. På baren Gröna hissen.
Finns, Sex on the Beach finns den också.
Ja. Och då om du känner att du vill bli Patreon och gå helt under radarn, skicka ett mail till 4meter.
De har ju slutat servera Moscow Mule i Härnösand som en protest mot Putin.
Ja,
men det är intressant det här med krig. Alltså nu kommer vi in på det här.
Tack Staffan Åkerlind.
Ja, precis. Ja. Tack snälla för att du stöttar podden.
Du, en annan grej Staffan. Det där missljudet i Saaben, kolla det.
Ja, det här klonket som det låter blum, 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 blum. Det kan vara något allvarligt. Det kan vara något med motorn.
Ja.
Jo, men apropå det här med kefir, som säkert alla tidningar och poddar har pratat om redan. Men det är lustigt där med krig eller när så här konflikter eller när någonting seglar upp. Så i början så är liksom allting liksom går by the book. Alla är emot, alla liksom är vettiga. Magdalena och Ulf åker på liksom en resa till Nordnorge och kollar in någon övning tillsammans. Det är liksom nationell samling, alla säger de rätta sakerna. Och sen kommer Arla, någon jävla idiot på marknadsavdelningen på Arla som säger att vi ska ta bort kefir.
Mm-hmm.
Det är så jävla, jävla, jävla efterblivet i huvudet.
Mm.
Och sen så tänker man att så här, huvuden måste rulla liksom. Eller hur? Ja. Man känner ju för, liksom, man känner ju för liksom, att infiltrera Arla, blir deras egen Ivan den förskräcklige. Och bara på något sätt mobba ner det här, liksom, det här teamet som har kommit på det här liksom, smarta lösningen.
Men för att fråga
jävla
bara,
idioter alltså.
Inte för min skull, men för lyssnarens skull. Var det ligger det som är så jävla korkat med det här? Ja,
därför att liksom, det är en rysk yoghurtprodukt.
Ja.
Som ju inte har någonting med Putin-regimen att göra. Liksom, de har ju inte tagit bort smetarna. Det är väl också ryskt.
Ja.
Alltså, det är ju verkligen att säga att det är fel på ryska folket och rysk kultur och inte på Putin-regimen.
Verkligen. Ska vi ta bort ryska dockor, saltgurka och vodka också?
Ja.
Men särskilt med tanke på att man har valt att inte sluta importera olja och gas. Ja. Det kör man ju på.
Ja, precis.
För det är inte en typ, det tänker man inte så mycket på ryssar när man kör. Det tänker man ju på shaker och
precis. Så
här, harem.
Ja. Men vad tror du, alltså det är nästan omöjligt att försöka förstå vad som rörde sig i huvudet på de här människorna på Arla.
Jag tror att det är en ren PR-grej att man är rädda för att få ett drev emot sig. Att de föregriper de här idioterna som skulle börja bojkotta Arla för att de säljer kefir med.
Ja, men det är alltså, men hittills var det ju ingen som gjorde det.
De hade ju kunnat rädda upp det där ganska enkelt med att bara sätta en ukrainsk flagga på paketet, så hade de ägt frågan.
Ja, verkligen.
Som fan.
Ja.
Nej, det är jävligt konstigt, men jag tror också att Arla kan vara ett ganska ängsligt företag. Ja. Faktiskt.
Vet du vad? Nej. Jag tror att företag är ängsliga företag.
Ja.
Ja, men jag spelade faktiskt precis in ett avsnitt om Till allt för att veta. Men etnolog, organisationskonsult, som pratar om det här med företagskultur och sådär.
Mm.
Och hon skrattade ju liksom i underinspelningen åt hur ängsligt det är på företag. Ja. Det är så fruktansvärt ängsligt. Det är ängsligare än familjer, kan du fatta?
Men det är därför att de vet att det är så otroligt mycket som sitter i varumärket och narrativet runt, och liksom att man kan, de har lärt sig de senaste 20 åren att det räcker med en liten felbedömning eller en missförstånd, så kan företags varumärke gå åt helvete.
Ja, men grejen är den att de gör väl inte det, tänker jag, för att alltså det var ju så här Barillas ledning i Italien, de var ju så här, de uttalade sig så här mot homosexuellas äktenskap och sådär.
Ja.
Och då blev jag sur. Och sen så tänkte jag så här, men nu ska vi bojkotta Barilla. Det liksom, för det första var det ju ingen som, det var ingen som hade liksom fattat nyheten. Det var ingen som orkade. Eller också tyckte de att, men det spelade ingen roll. Och jag, min egen Barilla-bojkott var väl typ så här, tills pastapaketet jag hade hemma var slut. Och sen köpte jag Barilla igen då.
Våran Barilla-bojkott pågår ju fortfarande.
Är det så?
Ja. Det gör den. Eller det är lite halvhjärtat, men
jag köper inte så mycket Barilla-produkter, för nu har vårt lokala Coop en sån där fantastisk, det är så, ibland har era lokala butik också det, liksom vissa grejer som alltid nästan är på rea.
Nej,
för det är för att säga, två pastapaket, alltså penne eller någon sån annan sån här skruvar av något annat märke som är liksom, ja, men det är 2 för 25 eller något sånt där. Som jag alltid köper.
Vet du vilket märke det är?
Ja, men det är ett blågult märke.
Det är det Checo.
Det kan det vara.
Ja, det är det bästa.
Ja.
Det har vi också. För jag letar alltid efter det Checo. Och det är nog också bara så här. För att jag ätit det hemma hos någon som jag gillar. Typ, så här, den där personen. Men man vet ju inte vad de har för liksom
värde. Men var det så att du fick det Checo och pasta hemma hos Aris Fioretos?
Nej, jag har aldrig varit hemma hos Aris Fioretos. Nej, faktiskt. Men jag kan tänka mig att han flyger in sin egen pasta.
Sen finns det ju så här ännu mer så här finsmakarmärken säkert som inte vi ens känner till.
Ja, det Checo är ju stapelvara på till exempel ICA Maxi vid Turning Torso i Malmö. De har en De Checo på den De Checo-avdelningen. Vi kan åka dit och köpa lite Checo. Men grejen är att de har ju inte uttalat sig om homosexuella. Man vet ju inte vad det är för värdegrund i det företaget.
Nej,
kanske
precis.
Exakt samma pissiga. Det var, jag tror att det som gjorde det hände med Barilla, det var att de gjorde en reklamfilm där två män stod och rörde samma pastagryta, och då sa vdn app, det där är inte Barilla.
Ah, just det.
Vi har en heteronormativ värdegrund.
Precis,
Och då slutade folk köpa produkterna i några dagar. Men alltså, en annan grej som apropå liksom allmänt så här, attityd och narrativ, det är liksom det här med kriget i Ryssland nu, som jag började tröttna på. Jag tröttnade på efter 2 veckor. Det är det här storyn om att det går så jävla dåligt för Ryssland. Mm. Att man lutar sig tillbaka och bara, ah, så vad dåligt det går för Ryssland. Mm. Och så klantiga, dåliga på krig. Jag undrar vad man vill komma med det.
Men finns det inte någon tröst i det? Att om du ändå liksom framstår som en imperialistisk, fascistoid stormakt. Mm. Att man gläds helt enkelt åt det, alltså såna människors misslyckande.
Ja, verkligen. Eller såna det är precis, men är det bra nyhetsförmedling? Är det ett bra sätt att liksom hålla ett folk berätt på en eventuellt angrepp eller ett världskrig? Att säga att det här är ju som det är rena rama Albert och Herbert som pågår där. För det är ju liksom så när man hör här Joakim Paasikivi, han är ju så här, Han är ju en intressant person med ett stenansikte som inte skräder orden om hur klantiga ryssarna är. Och han använder sig av sitt liksom, det här otroligt, vad ska man säga, hans pondus genom att liksom pausera. Och nej, det är nog många som undrar hur de har tänkt. Så här, och just det med att Putin har gått på sin egen propaganda och att hans generaler inte vågar berätta för honom är underrustade de med på grund av att de har stoppat liksom pengar som skulle gå till vapen i egen ficka och så vidare. Mm. Jag kan inte tro på det. Det är bara det så här, Ukraina är lika stort som halva Europa och har Europas näst starkaste armé. Det tar tid. Alltså jag tror inte att det går så jävla dåligt för ryssarna. Det är ett krig.
Ja, men det är inte så här, från den ryska gränsen till Kiev är avståndet inte så långt, men de har ju ändå inte lyckats ta Kiev.
Nej, men det är de har ju också varit tvungna. Alltså nu ska inte jag försvara ryssarnas krigföring. Det verkar som att det går ett rök. Men jag, det jag egentligen vänder mot är att det är det man berättar hela tiden.
Men om det nu är så att det går lite trögare än vad omvärlden och vad Kreml trodde. Mm. Men är inte den berättelsen som ska berättas då? Eller
jo, tycker att den liksom att jo den... jag tycker att den bara överberättas. Ja. Jag tycker att man hör det hela tiden.
Men så är det med alla nyhetshändelser. Att på något sätt att det... Man känner att man har 5 timmar att fylla. Men det finns information för typ 15 minuter.
Mm. Sant.
Det är samma med covid. Alltså, men man tröttnar ju på efter liksom... 2 veckor.
Ja.
Och som bara malde på liksom.
Ja, verkligen.
Hur många gånger hörde du en nyhetsjournalist i Aktuellt eller Rapport fråga någon expert, men om vi jämför med våra grannländer, Norge, Finland och Danmark, hur kommer det sig att vi har så höga dödstal? Man skulle vilja ha liksom ett hagelgör och bara skjuta sönder tvn och hoppas att något av de här hagelkornen på något sätt magiskt sätt lyckades liksom passera med alla de här fiberkablarna ända upp i tv-huset och rakt in i röven på Nike Nylander. Alltså bara ett litet hagelkorn, alltså inte alls någon så här för att skada, utan bara liksom oh jävla, vad hände där liksom? Aj! Bara som en liten jävla kyss, bara som en så här reminder att ställ inte den där dumma jävla frågan igen. Helvete Nike, du kan väl bättre än så här, du är ju liksom intelligent människa.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men jag såg ett annat program som jag tyckte var så här, journalistiskt haveri. Det var för 2 veckor sedan. Så det finns ett program på Utrikesbyrån. Och jag, han som är redaktör för det där och kompis med mig på Facebook. Jag har enorm respekt för den snubben. Men han, ja, det här nu har vi gjort Utrikesbyrån. Det handlar om propagandakriget. Jag var ju otroligt nyfiken på det här. för att jag handlar just om narrativet och vad det är för berättelse som slipper ut. Så här. Och det handlade om propagandakriget och om hur både Ukraina och Ryssland försöker att få fram sitt narrativ. Och ganska effektivt i Ryssland då att folk typ inte vet att det är krig eller säger att det är bara för att de ska, det är massa nazister där. Mm. Så det verkar de ha lyckats med. Men sen så är det också någonting med att när man sitter där så säger två, det är fyra personer i studion, två av dem säger att Ukraina är också väldigt, väldigt bra på propaganda. Och de har också, de är inte så jävla bra när det gäller det. Sen är de angripna, det är ett litet mindre land som är ett angripet av ett större land. Det är, men de gör också, till exempel att de har, och sen så tar någon upp som ett exempel, att de har ju tagit krigsfångar och lägger ut bilder på dem. Filmar när de gråter, 20-åriga grabbar, och så publicerar man bilder på dem. Vilket gör att de grabbarna hamnar i en väldigt, väldigt risig situation hemma. Eftersom de har en väldigt hård attityd mot folk som har blivit tagna som krigsfångar i Ryssland. Alltså Stalin sköt ju krigsfångar när de kom hem. Och programledaren kan liksom inte låta bli att säga så här, att jo, men det gör ju Ryssland... Det gör ju Ukraina för att signalera till Ryssland att det är ett krig här. Alltså att inte bara kunna lämna sympatier. Eller, det blir så journalistiskt jävla pissigt. Så, ja. För det är också en del av den här krigets propaganda. Liksom.
Ja, men det,
eller
ja, men
precis, Zelensky, ja. som är ute. Det är svinbra. Ja. Men kan man inte bara sluta säga att det är svinbra att han gör det? Utan bara säga att det här är också en väldigt stor propagandagrej. Mm. Att Zelensky går runt och tar selfies i centrala Kiev i någon t-shirt från Flute of the Loom.
Ja, precis. Men det var ju också så att Zelensky pratade till Knesset i Israel. Mm.
Och då menar vi inte Erik Haag, Sofie Eriksson.
Inte TV-programmet som du var en del av.
Ljungström som jag var en del av.
Utan det riktiga Knesset.
Hej och välkomna till Knesset! Eller så här, Olle Ljungström!
Eller vilket är det riktiga Knesset egentligen?
Ja, verkligen.
Alltså, man kan ju fråga sig, eller hur? Vilket Knesset har haft störst kulturhistorisk betydelse? Jag skulle tvivla på att det är israeliska parlamentet.
I alla fall i Sverige, i alla fall i Stockholm 1996.
Jag skulle säga att i hela världen skulle man väl säga att SVT-programmet Knesset har haft större populärkulturell betydelse.
Fan vad coolt att man kan liksom fimpa någon en populärkulturell betydelse genom, tänk om de hade döpt det till Disney-dags.
Precis, sjukt.
Eller Mossad. Mossad,
men det hade ju kanske varit, men Knesset, det finns ju något roligt i det, att det, liksom, att det är ett samtal. Mm. Att de tänkte att det var liksom parlamentsaktigt. Mm. Men Mossad, då är det mer så här hemliga aktioner i löndom och så här lönnmord och så.
Ja, men det hade faktiskt kunnat heta Mossad, för att alla var så jävla vältränade. Det var ju en sån träningsnarkomani som pågick på FT, så att de checkade ju liksom, alla hade någon PT som hette Clarence som pratade engelska, som gav dem olika som fax med vad de skulle äta.
Just det.
Och så gick de klädda militärkläder på jobbet, så väldigt Mossad i vibb.
Ja, just det. Ja. Men jag har svårt att liksom så här få någon slags grepp om hur folk tränade på 90-talet. För att jag, alltså mitt 90-tal var totalt, liksom, jag spelade korpfotboll. Men liksom jag hade nog, alltså, när 90-talet tog slut, jag hade nog aldrig varit i ett gym, tror jag. Alltså Nej. Det är klart jag har varit på skolgympan, eller jag har varit i ett gym, men det var verkligen inte för mig, alltså.
Jag tror att 90-talet var väldigt mycket som ditt, men sen så de som var hipsters på den tiden började ändå med personlig tränare och hängde i så här skitiga lokaler och lyfte skrot liksom. Lite som, vad heter han, Zachary Wahlström.
Ja, just det.
Det fanns liksom en klick sådana som var tongivande.
Men någon så här, gick ni i någon tyngdlyftningslokal på Kärhovsgatan typ?
Ja, ja.
Men Zelensky, han pratade för Knesset då via länk, och då påstår han ju att det här gamla dokumentet, det finns ett dokument över liksom en massaker, en judisk massaker i Ukraina, som nazisterna, det heter inte Jar Jar Binks, men det heter typ Jar Bynn eller sånt där, tror jag. Man ska inte blanda ihop Jar Bynn och Jar Jar Binks.
Nej.
båda är negativa, kan man säga.
Ja,
man ska inte jämföra liksom, mördandet av så här, typ 70 000 judar med en felaktigt kastad karaktär i Star Wars-franchisen.
Man ska säga att det är filmhistoriens sämsta comic relief-karaktär.
Ja, det är det
Jar
faktiskt.
Totalt misslyckad från början till slut.
Ja. Men då påstår han ju i Knesset att det här monumentet var förstört. Och liksom att ryssarna hade förstört det, men så var det någon som kollade det. Det var ju inte förstört. Nej. Att han, alltså Zelensky verkar som att han skarvar lite grann.
Ja.
Och om det är någon gång jag kan liksom acceptera att folk skarvar, så är det i den här situationen. Han är ju desperat, såklart. Han vill ju att israelerna ska liksom ge honom några antirobotgrejer och så. Mm. Men jag vet inte var kom vi ifrån egentligen.
Propagandamaskinen.
Just det, utrikesbyrån. Ja. Kokade du så mycket att du liksom skickade lite messengermeddelande till din kompisproducent?
Nej, för jag orkar inte med liksom svar. Alltså jag känner att jag kokade lite för mig själv och känner så här, men fan, vad är det här med hela, hur, för man pratar med någon propaganda, då måste en journalist, det finns ju ett odödligt radioklipp från P4 när någon ringer in och säger att allt är Putins fel. Ja. Och då säger programledaren på P4 att ja, nu är inte Putin här, kan försvara sig, men.
Var det, hur många procent ironi tror du det var då? Noll?
Eller? Noll? Klass, ja. Nej, jag tror att det var så här, typ en producent ropar öra på henne och bara, hallå där, journalistik,
just det.
Han är inte här och kan försvara sig.
Nej.
men på ett sätt tycker jag att jag kan högakta den hållningen. Mm, så här. Mm. Vi vet verkligen, det måste man, ja, alla frågor, all information är ju vinklad. Vi har ju dessutom, är ju inte Sverige längre ett alliansfritt land i den här frågan, vi har ju tagit ställning. Mm. Därför blir journalistiken också extremt vinklad. Den är ju också en del av, för att motivera oss då att hjälpa Ukraina och så.
Men jag tänker att om för den händelse att Ryssland skulle attackera Sverige, alltså det är ju, säga att det är en promilles chans att det sker, men det är väl, alltså jag skulle ändå säga att chansen är väldigt låg.
Mm.
Och det baserar jag på att jag är utbildad arkitekt. men om det nu är så och man har liksom pumpats med informationen att det var inte, ryssarna, de är inte så duktiga som de tror, då kanske det ökar försvarsviljan.
Ja, eller också som blir
minskar försvarsviljan.
Det blir lite så här, kom igen nu, det är ryssarna som är igång. Ja, vi vet vilka klantskallar de är.
Folk sätter sig liksom i Slite hamn och bara röker en joint.
Ja,
de tänker att det löser vi. De kommer inte kunna komma in med sina båtar för de är för fulla för att anlöpa kaj. Liksom.
Ja, men det blir mycket så här hemvärnet som står och tittar ut över Bråviken och väntar på att ryssarna ska komma. Och sen så blir de ändå chockade när de får en sån jävla granatchock.
Ja.
Jag tror att de kommer inte gå på Stockholm. För det är för mycket skärgård emellan. De kommer gå på Bråviken och Forsmarks kärnkraftverk. Och så kommer de göra en kniptångsmanöver.
Jag förstår. Vad spännande. Krigsteoretikerna.
Jag har tänkt mycket på det här. Ja. Hur kommer ryssarna att ta Sverige? Inte via Stockholm.
Nej.
De kommer ju att komma hit. Men de kommer att försöka att inte gå in.
Och så tar de Gotland också då, eller?
Gotland ska börja med att ta.
Ja.
Så man får ju lite tid på sig att dra till västra Värmland. Men sen när de har gjort det, då kommer de att ta Norrköping och Gävle eller Forsmark. Och sen så använder de E4 för att ta sig upp.
och det blir en jävla kö i Södertälje, va? När E20 och E4 ska... när det kommer en jättelång rysk konvoj från Järnahållet. Och så kommer det från andra, från Eskilstuna-hållet, så kommer det en massa folk. För det här, de har planerat det. Det är ju en söndagkväll. Folk kommer ju liksom från sina sommarstugor i Närke och Västergötland med sina husvagnar.
Och hur mycket man helljusblinkar och så.
Ja,
så
precis. Ingen och ryssarna förstår ju inte det här med blixtlås. Det blir ju stopp. Alltså. Ja. Och ryssarna har ju inte den här, de lyssnar inte på den här de har ju inte svensk radio på så här. Ja, vi upplever alltså långa köer där E4 och E20 går ihop i Södertälje. Det är långa köer. Det är... Så att, och det är ett ryskt pansarfordon som motorn kokar på där också. Så ta det lite lugnt där, ni som kommer från E20-hållet och alltså långa köer E20E4. Nu, Bryan Adams, Summer of 69.
Men man fattar ändå att det är illa utan att köra det på ryska också. Och att man har så
att... Мозрийского башен. А то не дидал за то, где им звучти экорди. А с банзи дилан за банзар, банзар радиаторы, как и матч дилан. А зон же дон банд, гадин вот и робот будет от светски. А за матч дилан, год он нам это нет, гагад.
Fan, en annan grej som jag oroat mig för, jag plötsligt drabbades av en enorm oro för. Det var när jag läste tidningen häromdagen att Norge från och med 2032 måste upphöra med all utvinning av olja och naturgas. Mm. Norge är ett av de första länderna som kommer att, för man anser att de har så god ekonomi.
Mm.
Och jag inser att jag aldrig har fattat riktigt hur norsk ekonomi funkar, för de har ju då plockat upp en del olja och naturgas sen slutet på 70-talet och även ganska mycket andra rikedomar från havet i form av torsk och valolja och sådär.
Räkor, ja.
och räkor.
Men det går med räkorna. Det är jättegott med räkorna.
Men så här, hur kommer det gå för Norge när, men vet du hur det funkar?
Rosa guldet.
Vet du hur det funkar?
Ja, men det finns väl någon, en eller flera så här oljefonder.
Ja, alltså, som heter som de,
norsk oljefond.
Det heter Statens pensionsfond utland.
Okej. Okay. Mm. Statens pensionsfond utland.
Yep. Ja. Den hette oljefonden fram till 95, då bytte den namn till, okay, Statens pensionsfond utland. Ja.
Och där finns det triljarder.
Så här är det. Ja, det gör det faktiskt. 1995 så fattade Folketinget ett beslut att från och med nu så ska vi inte belasta statsbudget.
Stortinget, va, eller?
Så här, Folketinget. Ja. Är det Danmark eller?
Jag tror det.
De bara, ja.
Folketinget. Folketinget har samlats på Christiansborg för att fatta en beslutning i Rysslands spörsmålet. Och med så har vi utrikesministern Preben Kaspersen Jensen. Preben, vad är din hållning i den här Rysslands spörsmål?
Ja, men jag menar ju att Ryssland är ju en mycket aggressiv stormakt som spelar ett mycket hårt spel i det här. Och Putin, han har ju en sån megalomane tendenser i det han laver nu. Och vi danskar, vi måste stå fast på den danska jord. Och jag syns vi ska försvara Danmark till den sista danska, och med danska så menar jag alla etniska danskar, inte det främmande, inte folk för inte sån palestinenser och den slags, ikk. så det ska vi göra, och det ska vi göra, och det må kosta pengar. Det må kosta riktigt mycket pengar, och det ska vi besluta nu i dag. Vi säger att vi ska satsa 15.000 danska kronor på försvaret och det danska rige, hvis nu rødsønder är så fucking idiotiska så det kommer och prøver att angripa oss. Tack.
Rolig dansk politiker som kör lite bara så här adlibba lite. Nej, men de 95 så beslutade Stortinget att man skulle, att den norska statsbudgeten ska, de här pengarna ska inte ingå överhuvudtaget. Man ska inte leva på havsinkomsterna, bara på landinkomsterna, så att de placeras då. Alla pengar från olja, gas och fiske, tror jag, placeras i Statens pensionsfond utland. Vet du hur mycket som finns där?
Jag var inne på det innan.
Ja, triljarder, det stämmer. 5300 miljarder norska. Det är alltså miljon kronor per norrman. Det är mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar.
Och sen så har man beslutat, 2004 beslutat att varje år får man ta 4% av avkastningen från fonden och pumpa in i statsbudgeten.
Wow, okej.
Okay. Så de har cash, de jävlar.
Men det är ju,
jag är inte orolig längre.
Nej, för Norge.
Nej, för norsk ekonomi. Jag tänkte att Norge skulle falla samman liksom, fullständigt.
Men det är bra att de tar beslutet om att det här kommer ske om 12 år. För då har de ju verkligen då möjlighet att fasa ut och jobba runt det hela.
Omskola alla de här oljeriggsarbetarna som är vana att jobba 2 veckor och vara lediga 3 veckor.
Ja.
Bara det liksom. Ja. Få in dem i normala gänger.
Precis, men man kan ju se till att alla får barn så att de jobbar 2 veckor och vabbar 2 veckor. De bara, fan vad jobbigt det här var jämfört med att jobba på en oljerigg. Men jag tänker på Stavanger, så här oljehuvudstaden.
Säkert.
Det kommer säkert vara ganska speciellt för en sån stad som är ett oil city. Så. Mm. Att de bygger oljeriggar och där är en massa kontor och allting sånt där. Att,
men det kan inte Stavanger omskola, så man tänker att det går från Lugnet till Hammarby sjöstad, alltså att det blir bara så här olika havsnära lägenheter med utsikt över fjorden liksom, att det ligger ändå rätt vackert, att det, tjänstesektorn måste bara liksom,
precis,
det känns som att de också har tid att ställa om till en
det tror jag också, det tror jag också.
Tech-ekonomi.
Tech-ekonomi.
Jag tycker bara att det är en komiskt hög siffra att de har 5300
miljarder
norska
kan man
säga. Det är man fattar ju också varför de har gjort det. Ja. Det är inte för sparsamhet, det är för att liksom, de har haft en skenande jävla inflation annars.
Ja, precis. Men det är ett jävla liksom fuck-off-kapital.
Det är 10 gånger så mycket som den ryska valutareserven.
Ja.
De har ju 600 miljarder dollar.
Ja,
det är faktiskt dollar. Inte. Ja, just det,
600 är faktiskt, miljarder dollar är faktiskt.
Det är faktiskt
6 gånger 9.
Det är
4. Det är exakt lika.
Det är exakt mycket som det ryska. Fan. Bra det.
Men vad skulle du gjort för 5400 miljarder norska då?
Ja, det är en jävla... Men för det första så skulle jag väl ha lämnat bilen på service. Ja. För att den behöver det. Ja. Det skulle jag gjort. Mm. Börja med det och kanske...
Så skulle du undra att det kanske är lite mer så här kallskuret på fredagarna? Lite
nej,
så här så,
ja, jag tycker... Nej, ingenting med mat. Jag kanske köpa lite dyrare viner. Skulle gå upp från 150 till 250.
Wow.
Skulle jag. Jag ska köpa nya sneakers tror jag. Och kanske faktiskt gå på min personlig tränare.
Kanske köpa sneakers på sneakers and stuff.
Ja, men det har inte min storlek. Man kanske skulle kunna typ så här, investera i en ny butik som säljer stora skor.
Mm.
Lagt in någon liten miljard och det är bara en miljard. Ja. Så har jag ändå liksom...
En miljard är väldigt mycket pengar för en skobutik.
Ja, men det är inte mycket av mina pengar som har 5300 miljarder.
Men du får passa dig så att, det liksom inte, liksom, så att du inte strösslar pengar så att det liksom skapar problem i Stockholm. Att det liksom, ja. Plötsligt är det en skobutik som har en miljard kronor.
Ja.
Alltså, det kan ju bli problematiskt. Jag kan inte se exakt vilka problem, men jag tänker att det här ja. Luktar problem.
Ja, det blir problem. Men liksom, ger en miljard kronor till alla skobutiker i Stockholm.
Ja.
Så då, Sigrid kommer! Sigrid gnäller. Mm. Skaffat en liten hundvakt till Sigrid som står och gnäller i ett hörn. Mm. Nej men fan, det är mycket pengar alltså. 5300 miljarder norska alltså. Ja, men det skulle nog ändå börjat med bilen på service. Fixa några lampor som lyser.
Ja.
Köpt ett torp, tror jag.
I västra Värmland.
Jag skulle nog gått in och köpt ett torp i västra Värmland.
Men
dragit järnväg hela vägen fram till torpet.
Det finns ju, men då kan du skulle kunna köpa ett torp. Alltså det finns ju då järnväg till sådana metropoler som till exempel Kil. Det är ju en klassisk
bytes.
Men om du tar liksom, och så kan du dra järnväg från Kil bara rätt in i skogen. Du behöver inte dra så lång järnväg, tänker jag.
Nej, just det. Nej, det är sant. Jag behöver inte göra, men fast jag har ju 5300 miljarder så jag kan göra en privat järnväg från Johanneshov till Arvika eller väster om Arvika.
Då tänker jag att du ska investera i en sån här hyperloop.
Mm, ja, precis.
Du vet, en sån som ett rör. Ja. Som i röret är det typ vakuum och liksom magnetiskt.
Ja.
Så att det blir någon slags maglev-vakuumlösning. Så att du kan vara i Värmland på 20 minuter.
Ja, det hade jag velat.
Ja. Du hoppar in i den där kapseln.
Ja.
Och i den där kapseln så kommer det fram en läspande, liksom, ganska metrosexuell kille som presenterar olika nya sneakers för dig. Så att varje resa till Värmland så kommer han med lite med ett par kassar med sneakers. Och så sitter du där och provar skor.
I 20 minuter.
Ja, provar skor och dricker ganska gott kaffe.
Men tror du inte att jag måste tryckutjämna hela tiden?
Nej, jag tror inte det är så farligt faktiskt. Jag tror att de har löst det där på något sätt. Kabinen trycksätts ju liksom.
Mm.
Alltså, och sen är det ju det trycket. Det är inte som ett flygplan. Att det liksom, problemet är ju liksom när trycket ute och inne förändras liksom med höjden. Det är väl då problemet uppstår. Men här tror inte jag är riktigt samma problematik.
Nej.
Det här ska vi kolla upp.
Accelerationen blir ju ett problem. För den kommer gå i jättemånga tusen kilometer i timmen. Om klarar Stockholm-Kil på 20 minuter.
Ja, ja.
Eller väster om Kil. Det är ändå 45, säg att det är 50 mil på 20 minuter. Jag vet inte hur många kilometer i timmen det blir. Men många.
Ja, ja. Det är jättesnabbt.
Ja. Ja, det blir ju 3 gånger 500. Det blir 1500 km i timmen.
Ja.
Men jag tror att man måste liksom vara lite i ordning. Man får inte ha precis ätit en taco.
Man får inte precis ha ätit en Katrin plommonpuré.
Men också det där att man blir så slapp. Så att man,
fransk löksoppa.
Nu glömde jag min bok hemma.
Nej, men jag om du skulle bajsa på dig i podden. Ja. Alltså inte i podden utan the shuttle så att säga. Så är det ju inte så att det saknas pengar för att sanera.
Nej. Det är nästan
det
som
kanske liksom är liksom så här, blir lite tradition. Så här, kom nu ungar, ska vi åka till Värmland? Då kan vi bajsa på oss i hyperloopen. Och sen kommer vi ut nyskitna och goa i torpet utanför Kil. Och tar vi av oss kläderna, går vi ner i sjön, badar. Den här lilla skytten då åker tillbaka till någon typ av verkstad eller så här, någon så här rangerbangård för hyperloops. Då kallade det säkert inte rangerbangård. Litet serviceställe. Och där totalsaneras den här podden då. Helt enkelt.
Men vet du vad jag skulle gjort tror jag om jag hade haft jag skulle omdana norra Uppland och Gästrikland.
Mm.
För det är så deppiga landskap. Det är bara jag skulle liksom, kanske med risk för en ekologisk katastrof. omdanat hela skiten. Mm. Torrlagt små kärder, myggekläcks. Jag skulle ha liksom, slitit upp granskog och planterat blandskog och ekar. Ja. Och...
Skulle du ändrat Dalälvens lopp så att den liksom gick från, från Gävle och upp i fjällen?
Ja, så jag kan åka till, jag skulle vilja kunna åka timmerflotte från Gävle till min stuga väster om Värmland. Så jag måste omdana, koppla på Dalälven och Klarälven.
Ja, men det är intressant.
Mm, det skulle jag gjort.
Men det, så det kan vara, kan den heta Värmlands Dala kanal?
Ja, det skulle, ja. Ja, men jag vill inte att det ska kännas som en kanal.
Nej.
Det ska kännas som en älv.
Okej.
Okay. Så det måste liksom vara helt naturligt. Det måste kännas med ander, båg, allt måste anläggas.
Då ska
det...
du koppla på en riktigt duktig landskapsarkitekt.
Ja.
Det kan ju ticka uppåt kanske 800-900 kronor i timmen.
Ja, men det är nog inte... Jag tror själva mantimmarna där, jag tror att det är några miljarder faktiskt.
Du har 5400 miljarder från början.
Ja, fast det är klubb, så växer ju pengarna. Ja, det skulle jag väl. De skulle omdanat lite deppiga delar av Sverige, tror jag. Mm. Småland, centrala Småland skulle omdana till mysigare. Jag skulle kupera upp centrala Småland, så de har kuperat.
Har du talat om småländska höglandet?
Ja, det har jag, men jag skulle kupera upp småländska höglandet, så att det inte bara är ett högland, det ska vara småländska kuperade höglandet.
Så man kan säga att på höglandet så adderar du ytterligare högland.
Ja, högländer. Ja.
Högländska höglandet.
Du vet, småländska höglandet ska se ut som i Bamse. Mm. Att alla bor på en bergstopp.
Just det, men ska det vara så att Småland ska få sitt eget Matterhorn?
Mm, det ska det. Och det ska vara över 4000 meter högt.
Tänk att det kan vara så här 4500 meter högt och så att det blir som ett riktigt jäkla skidparadis.
Vet du var det ska ligga?
Nej.
Jag ska flytta undan hela jävla Vetlanda. Och så ska det ligga på toppen av ett 4000 meter högt berg.
Ja.
Som jag har liksom, jag omdanat om sig. Så det är fyllnadsmassa från norra Uppland. Sigrid kommer! Så ska Vetlanda vara där uppe, som man får åka lift.
Ja.
Eller man kan köra min shuttle upp.
Ja, just det.
Och där uppe ska vara exakt lika deppigt som det är nu i Vetlanda.
Ja.
Fast det ska vara på 4000 meter höjd. Och jag har så mycket pengar. Ja. Fuck off pengar. 5300 miljarder norska.
Mm.
Där, jag tror att jag har börjat sätta sprätt på de här stålen ganska bra nu.
Jag ser fram emot Vetlanda längst uppe på Smålands Matterhorn. Ja. Alltså det känns ju som en... Det känns ju verkligen som att du har hittat en, liksom en vision för hur samhället verkligen ska kunna använda dina pengar på bästa sätt. Så det känns bra. Det känns betryggande, tycker jag. Det är liksom, man märker att du har hjärtat till vänster.
Men man får, ofta när man får 5300 miljarder, då blir man galen.
Det blir man ju.
Sen skulle jag förklara krig mot Ryssland.
Bra, bra där.
Och inte ha skiten. På ett dygn. Och tillsätta en socialdemokratisk regering ledd av Magdalena Andersson.
Just det. Och återinföra kefiren i Sverige.
Jajamän.
Du Anders, vi ska plugga lite grejer här då. Då är det så här att nästa vecka så kommer inte bara Oslipat till Malmö och Lund, utan jag kommer också till Malmö och Lund.
What the fuck?
Då kan man se till exempel på Babel i Malmö kan man se Anders Ankan Johansson och Kalle Lind.
Mm.
Och på mejeriet i Lund kan man se Petrina Solange och Kalle Lind.
Mm.
Så att, och med flera kan man säga på bägge de här föreställningarna. Så att det kommer bli två Malmö utsåld, tror jag. Lund finns biljetter kvar.
Mm.
Det börjar ta slut där också. Men köp gärna. Mm. Det gynnar ju mig framförallt. Men också svensk kulturliv i stort. Det var min plugging.
Ja, jag har väl just precis kommit ut med en bok.
Just det.
Finns ute nu.
Wow.
Familjen Knyckers och Damen med fjäderbån finns. Ni kan börja fundera på om ni vill ha den signerad av mig. Jag ska köpa in ett antal ex. Jag kan skicka ut. Signera det. Så att,
och då hör man av sig till?
Då hör man av sig till 4meter@yahoo.com.
Snyggt.
Ett mejl. Mm. Så börjar samla på med beställningar.
Mm.
Och i övrigt så rullar jag på med författarbesök på olika bibliotek. Sådär. Men det är väl... jag återkommer med mer exakta datum. Någon stand-up har jag tyvärr inte att bjuda på.
Ja, synd. Men det kommer. Det kommer. Tack för idag, Anders.
Tack själv, Fritte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.